Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024 med mig, Henrik Thorsson, och dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du höra andra samtalsserier och vår serie om USAs alla presidenter så hittar du dem på totalmedia.com. Total med TH, totalmedia.com. Ja, välkommen till om valet 24, avsnitt 21. Fantastiskt många avsnitt. Vi berättar om saker och ting kring valet i USA i år, i november. Och det är många andra saker än själva valet som man kommer in på tack vare att vi har en superkunnig deltagare i den här podden, nämligen Klaus Stolpe. God dag, god dag.
Ja, god dag, god dag. Ständigt dessa smickrande ordalag som kanske är överdrivna, men för all del, för all del.
I alla fall så pratade vi förra veckan om lite om Bidens problem. Vi ska fortsätta med det och bland vad som skulle hända med Demokraterna om han skulle bytas ut. Det var inga glädjesånger som skulle uppstå, då tänkte vi. Men en sak vi ska kanske börja med idag, det är ju det här med Trump. Vi gick ju igenom åtalen mot Trump tidigare och sen har det varit lite stille stånd och inväntans tider kanske kring det. De här olika rättegångarna skjuts upp och det är massa deadlines som flyttas framåt. Vad är det här egentligen som det beror på i största delen? Det här med att han väntar på om han ska få slippa bli bestraffad överhuvudtaget, eller hur?
Ja, alltså det här senaste utspelet så handlar ju om att han vill att högsta domstolen då ger honom så kallad åtalsimmunitet mot vad han gjorde som president. Och att det här med åtalsimmuniteten är ju naturligtvis intressant, för det där åtalet mot Trump rörande hans roll vid den här stormningen av Kapitolium på 13-dagen 2021 så är ju alltså det åtal som jag tycker är kanske mest spännande. Och det skulle jag komma igång här om veckan, men att förstås har det ju skjutits på och det kommer väl att skjutas på ytterligare, för att då tycker ju Trump då att han, sånt som han gör medan han är president, så ska man inte kunna åtalas för, och då är ju frågan att ska man kunna göra vad som helst och typ ha säkerhetsstyrkorna att ta livet av någon kritiker eller sälja försvarshemligheter till Nordkorea eller Ryssland eller någonting sånt. Finns det ingen gräns för någonting? Men då är det ju det att det kommer ju en extra krydda här då, att högsta domstolen liksom känns med allt mer som en inrättning som går i Trumps ledband, för de är ju 9 stycken som sitter där de sitter på liksom så länge de vill och orkar, livstid och fast, och 3 av dem så har ju dessutom fått sin post via honom, och av de där 6 övriga så är ju 3 erkänt konservativa och 3 stycken mer liberala, så att allt som går till högsta domstolen så förväntas nästan gynna Donald Trump. Allt detta då samtidigt som högsta domstolen så ska ju föreställa att vara en inrättning som står över det här partipolitiska käbblet, vardagspolitiska käbblet, men att det känns ju inte liksom så nu då man vet att den har en väldigt konservativ slagsida.
Ja, just det. Men det här med immuniteten, är det lite därför som andra rättegångar och åtal blir lite uppskjutna, för man vill invänta vad domstolen säger, eller bryr man sig inte om det i de andra fallen?
Egentligen är man ju oberoende av varandra, de finns ju i olika delstater, men att jag kan väl tänka mig att det ena ger det andra oberoende vad man det här an pekar på, att man kanske inte motiverar med det där, men att i alla fall så allt påverkar allt, men i och för sig nu har vi har ju redan, som vi nu har gått igenom, kanske till lust att leda till och med, men att vi har ju ändå fått domar i det där kränkningsfallet var han hamnade ut med 83 miljoner i skadestånd, och sen med det här, vilket då var nästan småpotatis jämfört med det här fifflet kring de där fastigheterna uppe i New York, var det liksom frågan om flera hundra miljoner dollar i liksom skadestånd eller böter eller ersättning eller vad man nu vill kalla det. Ett tjuv titta lite på det där för att fräscha upp minne, och alltså det är ju faktiskt närmare, att senast jag kollade så var det 467 personer som hade fått någon form av liksom straff i form av frihetsberövande.
Mm-hmm.
Så att det kan ha blivit fler efteråt, men det var ju, det var nog fler än vad jag trodde, så att det är ju frågan om de liksom ska inte Trump få något straff för det där, för det kan väl knappast vara 500 stycken som är mer skyldiga än honom, men att det är ju inte jag som bestämmer.
Nej,
men
så är det ju förstås.
Sedan i och för sig så det var ju i de allra flesta av de här fallen så handlade det ju om korta straff, att det var ju inte frågan om att, jag menar allihopa var ju inte med om något dödsvållande eller något sånt, utan det kan ju vara allmän skadegörelse och så vidare. Att den som har fått det längsta straffet som jag känner till, så det var, finns ju en sån där halvmilitant grupp som heter Oath Keepers, och han som är ledare för dem så har hamnat in på 18 år.
Oj, okej, okay, just det.
Av det där dödsvållandena ska vara osagt, men det är klart att en som är ledare för en grupp som har en central roll, så det är ju klart att han hamnar in på ett ganska långt straff. Sedan den som jag för egen del var mest nyfiken på, så var den där shaman som var utklädd till buffel.
För ja, att det, liksom, han blev kändis.
Han blev kändis, så att han fick 3,5 år, men jag undrar om var det så att han hade kommit ut redan eller något sånt, för att liksom, det har ju inte gått 3,5 år naturligtvis, men att det var ju någonting att han skulle slippa ut efter halva tiden om han betedde sig som folk, och han har ju visat ångar och så vidare, och var ju väldigt förvånad över att Trump inte benådade honom. Det var väl ganska många andra av de därna som var det också, och sen blev vi då besviken att varför ställer inte Trump upp för mig då jag ställde upp på honom helt enkelt.
Ja, just det. Nej, men han det var ju någon så här nästan kändisintervju i Dagens Nyheter om honom. Och, lite kanske underligt faktiskt att han ska få så mycket uppmärksamhet. Men där påstår han att han ska bli i kongress, alltså söka till kongressen. Så att han ska ställa upp i valet faktiskt. Så att han kommer in i kongressen igen då på det viset.
Okej, ja, han kommer in med lite annan klädsel och helt legitimt.
Ja, det kan man undra hur det går. Men att han har blivit lite kändis där man, ja, det är lite konstigt, men
han skilde djur så pass rent utseendemässigt, så att det var ju så att det var ju säkert därför, för han var ju lite på det viset nog speciell, att det är ju honom man minns från de där tv-bilderna, tycker jag.
Jo, så blir det ju. Men det här med att presidenten inte ska kunna straffas eller kanske ens åtalas och åtas med immunitet. Och den frågan är ju ganska intressant. Jag menar, en fråga som inte har bara med Trump att göra, utan som har liksom en allmängiltigare betydelse så här. Vad tänker du om den saken? Att den som nu leder ett land, måste inte den undantas från på något sätt de vanliga reglerna? För hur ska den annars någonsin kunna utföra sitt svåra jobb som innebär risktagande på ett sätt som en vanlig människa inte behöver, om man säger så? Det finns ju en gräns här för vad man ska kunna göra för fel som en ledare nog kanske.
Ja, alltså jag tycker ju att den här gränsen, som för all del kan vara otydlig den också, så diskuterades ju, så vitt jag nu vet, då, i samband med att Nixon avgick 1974, och det är ju 50 år sedan, men att det var att när handlade om vad som är i landets intresse och när handlade om vad som är den här personens intresse.
Just
och det här han... Men jag menar om man... Nixon försvarar ju sig med att även Lincoln under inbördeskriget vidtog åtgärder som normalt sett skulle ha varit olagliga. Men att det låg i landets intresse. Men att i Nixons fall så då kom folk fram till att det är väl viss skillnad om det är ett inbördeskrig eller om det är presidenten som vill ha koll på sina motståndare. Och i det här fallet så handlar det ju om ett valresultat som den sittande presidenten vägrar att finna sig i. Men liksom, jag kan ju inte förstå att det skulle motivera att man stormar kongressbyggnaden. Sedan en annan grej, att blir han åtalad Det beror, jag tror det blir väldigt spännande att se vad det här den högsta domstolen kommer fram till. Mm. Och det är väl om, jag tror att det skulle vara om en ganska exakt en månad som det där skulle aktualiseras. Så vi konkret så vi får garanterat chans att återkomma. Jag tror att det var 25 april, jag råkade nämligen fylla 60 den dagen.
Ja, så just det. Det var det faktiskt.
Det var lätt att komma.
24 eller 25. Ja. Men från Georgia så hör vi också det här med, det var ju ett rabalder eftersom den här huvudåklagaren hade ett förhållande med någon annan person som också var inblandad i åtalet på Trump i Georgia. Jag läste här i början av veckan att hon menade att okej, det här var lite, tåget lite grann bromsade in, men tåget kommer och hämtar honom. Tåget är på väg mot Trump.
Men det handlar ju då om det där var han försökte påverka rösträkningen i Georgia. Det här med, om vi hoppar tillbaka lite till den här stormningen av Kapitolium, så om vi säger då att det går till ett åtal då, att högsta domstolen inte tycker att han ska ha åtalsimmunitet, så då blir det ju intressant vilka som kommer att sitta i juryn, för då är frågan att hur pass neutrala är de då, för det är så att det ska ju vara folk från Washington DC eftersom det där, och då är det så att de mätningar i Washington DC så säger att liksom 2/3 av de som bor där anser honom vara skyldig, och dessutom så är ju det område i hela USA var republikanerna som svagast, så att om det sitter diverse demokrater i juryn som redan har bestämt sig, så ligger han ju lite risigt till, men det är ju det också att man kan ju skjuta upp en sån där rättegång med att protestera mot sammansättningen av juryn, och jag tror ju att redan det kommer att ta tid, att man tar länge innan man får ihop en jury som alla kan vara nöjda med, så att det går att skjuta på det den vägen, för att det är ju bara, ifall någon undrar, så har ju både jag och Henrik sett på amerikanska polisserier, så vi vet allt om sånt där också, självfallet.
Nej, det här förseningen är ju, och det är ett tema, det ser vi ju som vi redan började det här avsnittet att prata om förseningar, att det är ett tema på den här delen.
Ja, för att det ligger ju i liksom Trump-lägrets intresse att skjuta på saker. I bästa fall kan de skjuta på det så att det går över valet helt enkelt, och så vidare och så vidare. Så att det här är ju ett ganska intressant spel som det säkert kommer att göras böcker och filmmanus på och whatever, för att det här är någonting som det här liksom är, även om det är långt kvar till valet, så att det här valet, så redan nu så är det ju historiskt på så många olika sätt helt enkelt.
Ja, verkligen. Och det här Mar-a-Lago, där var det ju också någonting, några rabalder i veckan där domaren gav en sån här instruktion, eller bad om instruktion från parterna om hur man ska informera juryn.
Ja.
Och det var en sån här lagteknisk sak, så tydligen är den här domaren väldigt oerfaren, så att det hon hade gjort då var ju någonting som öppnar för att hela saken kan försvinna.
Ja.
För Trump på samma sätt, inte försening just, men någon liknande just lagteknisk grej som gör att hela caset kan försvinna bara för att hon var oerfaren. Så vi får se vad som händer med det, för det var ju annars det fallet som du tycker är kanske mest tydligast i att han har gömt dokument hemma.
Ja, det hävdar jag nog, för att det är ju som så påtagligt att han har gjort det här. Så det är ju det är ju inget snack om saken, alltså visa försvarsmöjligheter för sina middagsgäster och allt sånt, och så det finns ju dokumenterat, så att det är där han...
Det var ju det också,
det borde fanns. Ju alltså rent juridiskt, så vitt jag kan förstå, vad det här han case som är klarast helt enkelt.
Så vi får se vad som händer med det, men inget avgjort kring de frågorna, utan vi återkommer till det här, och om en månad som du sa är det själva den här immunitetsfrågan uppe då, diskuteras i högsta domstolen. Vi ska prata lite grann om Bidens problem också rent allmänt. Vi var inne på det här att byta ut Biden förra gången, vi har pratat om hans problem, men vi behöver kanske en recap om allmänt, vad är Bidens problem, eller hur?
Ja, rent sådär övergripande så kan vi konstatera att i sådana konkreta sakfrågor då folk blir tillfrågade att vem har du större förtroende för, så verkar folk överlag ha ett större förtroende för Trump trots allt i de flesta frågor. Nu är det väl klart att de flesta republikaner svarar på ett visst sätt, men tydligen då även andra, främst de här obundna som ju avgör, väl rimligtvis avgör det hela, att de frågor där Biden anses ha bättre koll på läget så är abort och det här socialskyddssystemet och det här. Mm. Det är ju klart att åtminstone synnerhet det där med abort kommer ju att bli en fråga som rimligtvis växer ju närmare valet vi kommer, för att det är ju liksom en ganska sån där stor grej och det är ju ändå så att de, oberoende om man är republikan eller demokrat eller något annat, så totalt sett så det är ju ändå fler amerikaner som är för aborten än vad det är sådana som är emot, helt enkelt.
Ja, så är det. Mm-hmm.
Så. Och,
men varför är den frågan så stor i USA, skulle du säga? Vad beror
den här, på? Den här religiositeten är ju på ett helt annat plan i USA än vad den är här. Så att det är ju klart att det sätter ut sin prägel på en sån här fråga naturligtvis. Någonting som ju är närmast en icke-fråga här. Att, självfallet finns det folk som är abortmotståndare i Finland och Sverige också, men att de är inte speciellt många.
Nej, visst. Men det var någonting jag läste, kanske det var vi båda växlade något artikel om, att i USA så kan man, presidenten kan nog vara en bedragare eller någonting sånt här, men är den ateist, då går det aldrig. Ja,
lite så nog helt enkelt. Mm. Att ska man gå ut och säga att man liksom är ateist och inte hör till någonting, så då kan det ju vara kört bara därför, för att det är sig suspekt på något vis. Så det är en detalj här, jag tänkte säga en intressant detalj, men jag vet ju inte hur intressant den är, men Biden är ju faktiskt katolik, så man skulle kunna tänka sig att han skulle föra den där abortfrågan, men att han är ju väldigt modern i det här avseendet, så att jag tror inte att det är många som vet att Biden är katolik, och då jag skulle säga, det är ju bara den enda president före honom som har varit det, så är ju Kennedy, och då var det ju en stor grej 1960 att kan man faktiskt bli vald till USAs president även om man är katolik, men att det är ju inte varit så att det kan man väl ta som ett tecken på att det här med religiositeten så har väl åtminstone på något plan luckrats upp i det där landet. Också kanske för att det där är ju inte något som nu media brydde sig i, eller andra brydde sig i särskilt mycket vare sig 2020 eller nu 4 år senare.
Nej, just det.
Så jag menar, ta nu den här gränsen mellan Texas och Mexiko, där har vi ju verkligen never ending story. Och där är ju just det här som Trump är skicklig med, att han ger en enkel lösning på ett komplicerat problem. Han ska bygga en mur och så är saken klar. Och ja, men de flesta tänkande människor insåg väl att det är väl inte helt okomplicerat att bygga en mur längs en sådär himla lång gräns. Det handlar om flera tusen kilometer, men han sa väl helt enkelt det som många ändå ville höra, att för den där trafiken är väldigt, väldigt stor där, som ju allihopa vet som nu har följt med det minsta, antar jag. Och då är det ju enkelt att säga att ja, men bygg en mur och så saken biff. Det är liksom att enkla lösningar på problem som är ganska komplexa. Och med den där gränsen så det är ju rätt intressant att det är ju långt ifrån bara mexikaner som kommer in där. Det är ju inte ens enbart latinamerikaner, för det är ju liksom ryssar och kineser och folk från Mellanöstern.
Fått
in där och det är ju under de här två föregående åren så har det ju varit nära 3 miljoner människor per år som har flockats där och vill in. Och ja, det där med ryssar och kineser och folk från Mellanöstern är ju kanske en ganska marginell grupp, men att det är ju sådana här länder, typ Venezuela och var det totalt kaotiskt sen några år tillbaka, och sen de där småländerna strax söder om Mexiko, den här Guatemala och sånt, så att det är ju mängder av sådana människor, att inte bara mexikaner helt enkelt, och de här som kommer, så att de flyr ju från allt från gängvåld och naturkatastrofer och förstås ren fattigdom också. Att man tänker väl sig kanske att de flesta skulle vilja komma in i USA för att det hopp om en mer alltså välbärgad framtid, en vettig framtid. Men att det är mycket nog sånt annat också, att om man bor i något område var det en massa skjutningar hela tiden, så redan det kan ju vara orsak nog att det här han åker iväg. Och sen är det ju också så att, vilket ju blir mindre komplicerat av att det är ju också många, alltså barn helt enkelt, som kommer till den gränsen utan sällskap av vuxna. Att de liksom för dit dem så att barnen ska kunna komma in och kanske få det bättre på sikt. Men och det blir ju knepigare, det är ju svårt att... Men det räcker ju med att man ser på tv-bilder, om det är barn som lider så påverkas man mer än att se vuxna som lider på något vis. För att barnen är så pass, ska vi säga, värnlösa, köra eller vill kalla det. Och då är frågan att släpper man in dem, så har de någon släkting som tar emot dem? Eller vad händer sen då? Att det löser ju inga problem per automatik att släppa in dem över gränsen. Det är ju... Det är ju en ganska hopplös situation, och en sak som vi väl har varit inne på här bara i förbifarten någon gång, så är ju att alldeles i början av sin presidentperiod så gav ju Biden i uppgift åt Kamala Harris att sköta om den här gränsfrågan, och jag kommer ihåg att då blev jag väldigt förvånad, för jag tänkte att som jag har sagt förr, jag trodde ju att Biden skulle vara en period och sen ger han över åt Harris. Det var ju därför som jag följde med den här nomineringen av vicepresidentkandidat så mycket som jag gjorde då, för att jag tyckte att det kändes som att den som nu aktualiseras är någon som man ska kratta manegen för åt inför det här valet 2024. Sen det är så att hon fick ansvar för den där gränsfrågan, så tänkte jag att det där är något lurt, för att det där vinner man inga rösta på helt enkelt. Så det var ju väldigt konstigt, och det var då jag började fundera att kommer han faktiskt att ställa upp en gång till, den där gubben?
Ja, visst. Men vad är bakgrunden till att han kom fram egentligen, när han kom fram? Han hade ju varit vicepresident, och jag tror vi diskuterade det vid den tiden också, varför han var en bra kandidat, hela det här.
Det var ju nog alltså så pass enkelt, så att enligt demokraternas egna det här undersökningar så var han den som hade bäst chans att vinna över Trump helt enkelt. För Bernie Sanders, som ju var en frisk fläkt på många sätt, så han var ju ingen ungdom han heller, men han stod ju så pass långt vänsterut så att de skulle tappa de här mittenväljarna. Pete Buttigieg, så var han ju väldigt oerfaren och ung, och jag tror inte att USA är moget för en homosexuell president, om jag skulle tala klarspråk, och så vidare och så vidare. Så att de alternativen så var ju inte så mycket att komma med i termer av att kunna besegra Trump. Och sen var det ju flera andra då, Amy Klobuchar och vad de nu hette, de där människorna. Och då var Biden det här på något vis någonting som stod för en återgång till det normala. Så allihopa visste ju vem det var, och liksom att man kunde söka sig bort från de här bullriga åren med Trump. Och så har ju väl princip varit fallet, men det är ju det att Biden har ju ett kommunikationsproblem. Det vill säga, demokraterna är dåliga på att berätta vad de har gjort och varför de har gjort någonting. Så att många tycker ju då att Biden har inte gjort något. Det är ju liksom struntprat. Sen kan man ju tycka att det är dåligt det som de har gjort. Det är ju upp till var och en. Att är det bra att USA återvänder till WHO eller Parisavtalet direkt? Biden blir president. För egen del tycker jag väl det var bra, men att varför skulle allihopa behöva tycka likadant som mig? Men att de har ju ändå gjort någonting väldigt konkret i och med det. Eller sånt som att man plöjer ner en massa pengar i olika stimulanspaket rörande allt från vägar och internet till nya arbetsplatser och bättre hälsovård och så vidare och så vidare. Är det bra eller dåligt? Ja, jag tycker det. Men det sånt kostar ju. Och då stiga skatten, och så tycker någon annan men att allt som har med skatter att göra så är dåligt. Men grejen är ju att att på en, man ser sådana medborgarundersökningar att tycker du, vad tycker du Biden har gjort? Han har inte gjort någonting, så då säger man det, så då har man ju inte, då har man ju inte följt med om man säger att jo, han gör en massa saker, men det är dåliga saker han gör. Så då, liksom, då har man ju åtminstone tänkt efter, men att, att liksom påstå att han inte har gjort något, så då, det är ju liksom bara struntprat. Och, och dessutom så, om man, en sak som vi kommer att få anledning att återkomma till senare, så det är ju med det här miljöpolitiska området. Alltså, Bidens åtgärder där, så tycker man ju skulle tilltala framförallt yngre väljare. För jag menar, jag tror ju inte, det kan ju inte vara så många av USAs presidenter som har visat större intresse för miljön än vad Biden har gjort. Därför att det är nog historiskt sett alltid varit tillväxten av miljöfrågan, var ju inte, har ju inte varit stor för det på senare år. Så att det är ju kanske ett dåligt exempel. Men och jag menar, inte alla yngre väljare superengagerade i miljön, men att rätt många är det, och man tycker ju
ganska
att
ganska många,
ja. Ja, precis, att det skulle vara ett trumfkort där. Sen är det ju det också att yngre väljare kanske inte går att använda sin rösträtt nödvändigtvis. Det är ju många som stannar hemma naturligtvis, så att hur når du fram till olika väljargrupper? Men det är ju det att det som man sen gör, så måste man ju klara av att tala om också och förklara varför man, för att sen har vi ju ändå de här som hela tiden skäller på honom. Jag har ju nämnt för den min speciella favorit inom citationstecken, Marjorie Taylor Greene från den här nordvästra Georgia. Hon sitter alltså i representanthuset, och hon liksom skäller ju ut honom för allt han gör, inklusive då de gav statligt stöd för en solpanelfabrik som ligger i hennes egen valkrets, som liksom alltså ger arbetsplats åt de som bor i hennes valkrets. Men det var ju fel arbete. Man kan ju säga att hon är ju konsekvent då i alla fall, för hon skäller ju ut honom oberoende.
Hon som precis.
Samma State of the Union talade med en sån där Make America Great mössa på huvudet och satt och skrek och hade sig. Så att,
en märklig person.
Hon är lite speciell. Ja. Sen då vill jag ju säga att var och en må ju tycka vad de vill om elbilar eller vindkraft och solpanel och sånt. Det säger ju ingenting om. Men att det som jag säger är ju att det borde ju vara frågor som man skulle kunna nå fram till ungdomar med. Om jag nu tillåter mig att tänka sån här stereotypa tankegångar eller termer. Så att, men...
Jo, det är ju absolut. Han håller på med mjuka värden väldigt mycket och har gjort ganska mycket där. Men det märks inte. Jag menar, mur... Trump ska göra en mur över hela gränsen till Mexiko. Det blir ju liksom en synlighet. Och det är tydligt och klart. Och även om han inte kan göra det, så blir det så markant på något vis.
Ja,
men vi återkommer om en vecka till de här frågorna. Och nu ska vi avsluta med att berätta om vår andra serie, Mr. President. Mm. Och där har vi en president som är nummer 13. Han var född 1800 faktiskt och levde till 1874 och var president 1850, som 50-åring alltså, till 1853. Det är Millard Fillmore. Vad har vi att säga om denna rätt okända president för vår del?
Han tillträdde ju då Zachary Taylor dog, och han var från ett parti som heter Whigs. Och Millard Fillmore är den sista, eller senaste, presidenten från USA som inte har hört till vare sig demokraterna eller republikanerna. Republikanerna så grundades ju då strax efter, och det här har ju att göra med att slaverifrågan växte i betydelse, och Millard Fillmore så var då en påtagligt misslyckad president, för han drev bland annat igenom en sak som nog alltså gjorde inbördeskriget nästan oundvikligt. Det handlade om ett lagpaket från 1850, The Compromise of 1850, och där ingick bland annat att myndigheter i norr skulle vara tvungna att hjälpa till att fånga in förrymda slavar.
Och just det där, så The Fugitive Slave Act.
Ja, precis, så hette den, Fugitive Slave Act, och det där så gjorde ju att folk i norr så hade kanske inte liksom varit så engagerade i slavarifrågan tidigare, utan man tänkte att det var någonting de sysslar med där nere i södern och vi kan inte göra någonting åt det. Men att nu då så blir det ju ett uppvaknande för att då börjar folk känna att kan vi som hjälpa till med den här skiten, att vad är det här för någonting? Så att då ble, det bidrog till att det här slavarimotståndet växte i norr, och det är väl inget fel i det, men att det gjorde ju att den här polariseringen eller tudelningen mellan nord och syd blev liksom ännu större än vad den hade varit tidigare, och så att landet kom helt enkelt ganska mycket närmare ett inbördeskrig och that's it. Så att,
det är lite katastrofalt på sätt och vis.
Ja,
och det här kan du få höra mer om du lyssnar på våran serie Mr. President alltså, och den hittar du på totalmedia.com, total med TH, eller på Spotify eller på Apple Podcasts. Och dessutom kommer själva boken om det hela också senare i vår, hoppas vi, eller hur Klaus?
Det hoppas vi.
du håller på med den. Ja, tack för idag Klaus Stolpe.
Ja, tack själv.
Tack för att du lyssnade på Om valet i USA, en podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.